Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är uppländska Östervålas stora ishockeystolthet. Två SM-guld och två SM-silver med Djurgården. 9 säsonger i National Hockey League, San Jose Sharks och Philadelphia Flyers. 2 VM-silver, 2 OS-turneringar och 1 World Cup. I Holmgren möter avsnitt 183 Marcus Ragnarsson. Vill du nå mig så går du utmärkt via Twitter Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu alternativt Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, Marcus Ragnarsson. God lyssning. Presenteras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Marcus, hur var du som fotbollsspelare?
Ja, helt okej. Jag spelade fotboll fram till jag var 16 år i Östervåla. Det var väl Division 5 tror jag, ja, på den tiden.
Vilket var och är ditt favoritlag i England?
Ja, det har ju pendlat lite med...
Jaså,
ja, du har bytt... ja, men lite så här, jag kommer ihåg när jag var liten då jag fick en väskan skolväska av min mormor så där, som det stod Chelsea på. Men just då var ju Chelsea inte så bra. Så jag höll på Manchester United. Okay. Fast sen har jag tänkt tillbaka på det där och ja, Chelsea ligger också lite där som tvåa.
Ja, du har inte bytt tillbaka helt. Nej. Men när Abramovich kom så blev det roligare.
Ja, det blev lite roligare då. Mm.
Och som stryktipstippare, har du något rekord? Du är... Är du stolt att tala om för oss?
Nej, jag har ju tyvärr inte lyckats få 13 rätt någon gång, men jag har varit nära. Men som sagt, inte 13.
Nej, inte lätt. Det enda tipset jag kan ge dig är att det är alltid kryss i match 13. Så har du 12 matcher kvar att tippa.
Ja, då kanske jag underlättar lite. Jag tänker på det. Nej,
varsågod för tipset.
Mm, tackar.
Lars Johan Marcus Ragnarsson, född den 13 augusti 1971 i Östervåla församling i Uppland. Tjenare Marcus.
Hallå, hallå.
Ja, vi är i Uppland nu också, fast inte i Östervåla.
Nej, nej. Vi är en bit därifrån.
Ja, ja. I Björklinge, hemma i ditt hus som ligger så vackert här i snön.
Ja, nu är det verkligen fint vinterlandskap här. Helt ljuvligt vinterväder.
Och sen så har du tänt upp ljusen också här. Fin belysning som gammal elektriker. Vi pratade om det innan. Du tillhör ju den generationen som skaffar ett jobb innan du blev ishockeyspelare.
Ja, nu jobbar jag inte så mycket som elektriker. Nej, men jag gick i den linjen då, ja, en gång i tiden.
Du kan byta glödlampor och så.
Ja. Oj, oj, oj. Ja. Det har jag koll på.
Ja, och idag är du tränare i Almtuna, har varit det länge nu i organisationen, va? Sen 2011?
Ja, jag tror det var 2011 jag började där som ledare. Då är jag kvar än idag.
Ja.
Jag har överlevt många tränare där.
Jag har gjort det, ja. Och det är snack om en ny ishall också nu. Till er i Gränbyhallen, ja, eller Migränbyhallen som folk brukar säga.
Vi får väl se hur det blir, men som sagt nu låter det som att det verkligen ska bli det. Det har ju varit snack om det nu i, jag vet inte hur många år, men 15 års tid att det ska byggas en ny arena. Men vi får hoppas att det blir någon inom de kommande åren här.
Hur är Uppsala som idrottsstad, som ishockeystad?
Här, ishockeystad, det finns ju många elitlag i stan Uppsala. Jag tänker på fotboll, du har innebandy, det är basket, det är vanlig bandy och mycket sånt. Och givetvis ishockey också då. Men där som sagt ligger vi lite efter med arena också. Och intresset är väl inte jättestort heller. Jag tror det var ett snitt nu på 1200-1300 personer i våran ishall. Så förhoppningsvis kan en ny arena leda till att det kommer lite mer folk också, att de blir lockade av det.
När jag ringde dig så sa jag: tjenare, Uppsala läns mest NHL-spelare genom alla tider, sa jag. Och då började vi snacka om det där, du och jag. Och vi kom väl inte fram till att det är någon annan som kan, alltså, som Uppland, jag visste, det finns ju, Mats Sundin spelade ju länge där borta, upp, och han från Sollentuna, och det till och ju Uppland. Men om man tar Uppsala län då, för Sollentuna till Stockholms län, jag kan inte komma på någon annan.
Nej, vi var inne på Hävelid.
Hävelid är från Enköping, men
Sen har det lite där Knivsta då, med Tony var ju där borta ett par år bara, va. Men William Karlsson har väl,
ja, men han har inte,
han är kanske, nej, men nej, han kanske kommer
ja, det kan ju hända. Och så kan man ju dra in Filip Forsberg, som är född i Östervåla precis som du, men som flyttade till Leksand som väldigt ung då. Ja, kanske inte kan räknas som riktig
upplänning.
Ja, nej, men i alla fall, det är inte så illa. Ja, det blev,
nej, det kunde man kanske inte tro när man växte upp, liksom, att man skulle hamna i NHL. Och det var väl inte någon, man hade ingen riktig koll på NHL på den tiden heller, utan det var väl mera elitserien som man hade som dröm att någon gång få spela, och hit till Kronor.
Hur var det växa upp i Östervåla då? Du är född 71, på 70- och 80-talet.
Ja, men jag har en jättebra uppväxt, mycket präglat av idrott givetvis. Det var ju så när jag växte upp, att det var mycket landhockey, fotboll på sommaren. Så var ju de två, ishockey och fotboll, de två sporter man började med ganska tidigt. Började åka skridskor på en sjö, Tämnaren, tror jag det är Upplands största sjö, tror jag. Så började väl i tidåldern då att röra på mig.
Varför blev det ishockey och inte fotboll?
Nu spelade jag fotboll som sagt till jag var 16 år, och det var väl någonstans där med TV-pucken och sådana saker som man gjorde ett val att satsa på ishockey. Det var inte lika jobbigt som fotboll.
Var det jobbigt som fotboll, tyckte jag?
Ja, men det är mycket.
Vad spelade du för plats?
Jag var mer markerande i en fyrbackslinje där. Ja, och lite mittfält.
Var det mittback?
Ja, mittback.
Det är inte jobbigt.
Ja, men jag tyckte ändå att det var mycket, mycket löpningar där, va? Så, lite bekväm så där.
Ja, ja, ja. Men du var duktig i fotboll också, så att det var inte så där självklart att du skulle välja ishockeyn, eller?
Nej. Ja, jag tror att jag var uttagen till någon sån här 30-mannatrupp i Upplandslagen, någonting sånt där. Men då valde jag att hoppa och satsa på TV-pucken istället. Nej, jag var väl kanske lite vassare igen då i ishockey, tycker jag.
Mamma och pappa, vad jobbade de med?
Pappa snickare.
Jaha.
Ja, var ju borta hela dagarna, kom hem sent på eftermiddagen. Mamma jobbade dels på i skärken på vad heter det, Vivo hette i Östervåla. Sen var hon dagmamma också, som var hemma mycket. Framförallt när man var yngre. Så då hade man ju bra uppbackning där också när man kom hem från skolan, med lite mellis och sånt där.
Hur många hockeymål har farsan snickrat ihop åt dig?
Ja, det är nog några stycken.
Jag kan tänka mig det. Ja.
Men det var ju populärt, eller jag var i alla fall ute mycket, och du vet, man stod och sköt på garageporten var ju också, som man fick byta ut någon gång där, när man missade mål. Nej, men sen kommer jag ihåg, hade någon målbur med sån här juteväv på, va, tror jag, som nät och sådär, och det höll man ju på mycket, och höll på med vinkla klubbor och testa olika vinklar så där. Och det var en rolig tid. Och sen just på gatan också hade vi mycket landhockey. Och då var det alla möjliga åldrar. Allt från 4-5 år upp till tonåringar. Så det var jätteroligt.
Ja, landhockey ser man inte ofta nu för tiden.
Nej, de har en massa annat att göra.
Ja, Playstation och sånt där förmodligen. Som är, men det var det roligaste som fanns, tyckte jag.
Det var jätteskoj faktiskt. Ja, det var det verkligen. Nej, men sen också just det att vi samlades på runt skolan, på där de hette Sporadis. antingen med skridskor eller och sprang vi på isen och spelade landhockey på is. Och lika där, det var det i alla möjliga åldrar. Vi delade upp lag och ja, jätteskoj. Mm.
Hur var det i skolan, Marcus?
Ja, det var väl helt okej. Då var det väl betyg från streck till fem. Jag tror jag låg på ett medel 3,4 tror jag hade i snitt när jag gick ut nian. Så inget jättebetyg, men jag tog mig igenom det ganska enkelt ändå. Jag lag inte ner jättemycket tid och plugg så, men hade det ganska lätt för mig ändå att klara mig ändå.
Jag satt och funderade på matchen på kvällen och sådär. Ja, lite sådär som de flesta, många idrottskillar och tjejer gör. De åker igenom det där.
Ja, men det var ju lite grann så. Man hade ju, som jag tyckte att det var roligt att vara ute och spela då fotboll och ishockey. Och just det här att sitta inne vid en bok och plugga, det lockar inte så mycket. Tyvärr, kanske lite också. Men...
Om vi tar bort då gymnastik. Mm. Favoritämne i skolan? Eller ämnen?
Ja, men slöjd tyckte jag var rätt roligt. Ja, men sen tycker jag, ja, kemi, fysik. Ja. Det var intressant ändå. Det fick man nog ha påla på och laborera lite grann och lägga ihop lite syror och sånt där och se vad som händer.
Mm? Ja, det är lite teknisk lag då. Slöjd, ja, kemi, fysik, det är väl lite... Ja.
Ja, man kanske kom från pappa då med snickare och ja. Han är ganska händig så där. Så. Mm.
Och sen så, som vi var inne på, så valde du elteleteknisk linje i gymnasiet. Var det självklart att det skulle bli elektriker?
Lite grann så där, för jag kommer ihåg sen också att jag sommarjobbade också på elfirma i Östervåla där. Och tyckte att det yrket passade mig. Det var roligt då. Men just innan jag valde el så det var väl det, eller bygglinjen kanske, som man hade att välja på. Och tyckte att men el verkar lite intressant. Och jag tror det var två grabbar till från min klass då i nian som valde att gå den linjen. Så vi höll ihop där också.
Hur många jobb har du gjort till dags dato du har fått betalt för som elektriker?
Ja, det är inte många. Men vi har ett ställe, om det är det är utanför Östervåra någonstans. Jag kommer ihåg att jag var med och kopplade in utebelysning. Så varje gång jag åker förbi där, då vet jag att där har jag varit med och dragit el.
Och det lyser fortfarande?
Det lyser fortfarande, ja, tror det eller
ej. Du kommer, efter den här podden så kommer nog folk, gamla lagkamrater och andra, ringa till dig och fråga: Marcus, vi har lite problem här med, kan du komma och hjälpa till?
Mm. Ja, det kanske kan ringa någon annan istället. För att vara på säkra sidan.
Det är ny teknik idag, säg. Ja, du är inte uppdaterad på den.
Nej, jag har ingen riktig koll där.
Du, när kände du att... Jag har någonting här lite extra som ishockeyspelare. För någonstans så känner du ju det och märker det i jämförelse med andra.
Ja, det var väl ganska tidigt ändå att jag var ganska långt fram och duktig både i ishockey och fotboll i Östervåla i pojklaget där. Sen var det... Och en till, Henrik Björkman, som sen spelade i elitsen i Leksand bland annat, som är lika gammal som mig. Och vi växte upp och spårade varandra också. Men så är det klart, tillhörde jag toppen i min årskull, absolut. Och det var väl när man var kanske 10, 11, 12 kanske där som det började kanske.
Vågar du drömma om att du skulle bli alltså proffs? Du sa att vi pratade tidigare och sa att man vågar inte drömma med NHL, men elitserien drömde man ju om. Men vågar man drömma om att kunna livnära sig på ishockeyn? Hade du kommit så? För jag kommer ihåg, jag är några år äldre än dig, men jag vågade inte säga att jag ville bli proffs.
Nej.
Vågar du säga
nej,
det?
Nej, inte just proffs. Men just det, kanske att en dag få spela liksom i elitserien. Det var väl det målet man hade då. Man hade knappt koll på vad NHL var när man växte upp. Men sen är det ju alltid olika val man gör också. Det gäller lite tur under resans gång. Olika saker som inträffar. Det var ju så när jag spelade också i Östervåla sen i A-lagen. När jag blev lite äldre, jag var 17 år och vi kvalade uppåt med Östervåla till Division 1. Avgörande match mot Göta tror jag på Stora Mossan. Räcker målgjort för att vi såg upp i division 1 förlorade den matchen. Hade vi gått upp då hade jag säkerligen varit kvar i Östervåla ett år till och kanske jobbat som elektriker det året också. Nu då å andra sidan så gick vi inte upp och gick till Djurgården året efter istället. Det kan ju också vara en sån här grej som gjorde att ja, jag lyckades ta nästa steg. Hade jag varit kvar i Östervåla kanske inte kommit någon längre. Vem vet?
Vilka förebilder hade du som ishockeyspelare när du var grabb?
När jag växte upp så var jag brynäsare. I nära till Gävle från,
ja, ja, det,
från Östervåla. Ja.
Och de var bra också.
Brynäs var bra, det var de. Det är ingen speciell. Jag tycker Mats Kihlström tror jag spelar i Brynäs där ett tag.
Just det, ja. Ja. Södertälje var ni också. Ja. Ja.
Han gillar jag. Och sen... ja, ingen speciell ändå. Utan det var mer hela Brynäs-laget där som jag... Ja, jag kommer ihåg att jag hade sån här album där man kunde sätta i bilder. Jag tror jag hade, ja, Brynäs-laget, det var fullt med bilder. Sen var det lite ströbilder på de andra lagen. Men alltså, jag fick ihop Brynäs-lag i alla fall. Så där kunde jag nog namnet på dem, som de flesta. Silverberg och Kenneth Christer Andersson och Gunnar Persson, Anders Bäckström. Det var många.
Niklas Bäckströms farsa.
Ja, precis.
Du, och sen så då, det var 88-89 som du kvalade med Östervåla.
Nej, det måste vara 88. Ja, precis. Stämmer det.
89, ja, 89 gick du till Djurgården. Hur såg den värvningen ut? Varför blev det Djurgården?
Ja, det ska vi säga. I de här tre åren jag spelade i Östervålas A-lag där, då hade vi en tränare som hette Lars-Fredrik Nyström som har spelat i Djurgården. Sen var det mycket tack vare han, tror jag, som hade kontakt med Putte Karlsson i Djurgården. Att det fanns väl någon liten talangfull spelare där som kanske skulle göra sig bra i Djurgården. Så på den vägen tror jag att det var.
Så 89, då är du alltså, vad är du då?
Jag fyllde 18 år.
18 år, mm. 18 år. Och du kommer till Djurgården och du gör 13 matcher den säsongen. Och så är du lite grann i farmarlaget Nacka.
Mm.
Ja.
Jag tyckte det var ganska bra... ett bra första år att gå från division 2, kommer ändå till Djurgården som vann SM-guld året innan mot Leksand där också. Det vimlar ju av profiler i Djurgårdens lag.
Jag berättar, helt det indroppar för oss nu.
Ja, börjar med vår målvakt, så har vi Riddervall i mål, och sen på backsidan är Thomas Eriksson, det är Deboje, det är Orvar Stamberg, det är Kenholt, det är Blomsten, det är Kalle Lilja, det är Mats Valtin. Så slås in på den backsidan var inte jättelätt. Men just bara att vara i den miljön också och formas av de här spelarna. Forwardsidan var ju också det är Jens Öling, Håkan Södergren, Micke Johansson, Garpenlöv, Kjell Berglund, Jens Öling, Aki Jonsson, Viktorsson. Det är liksom det vimlar av landslagsspelare. Och just att komma till den miljön som 18-åring var ju fantastisk. Just bara hur man kommer ihåg träningarna, det var ju tuffare än matcherna sen. Och liksom, det är helt fantastiskt. Så där tror jag ändå jag blev formad på ett bra sätt av Lasse Falk och Putte och Bostedt.
Det var en tuff miljö, ja, som sagt. Ja. Hur var det att komma in i det där gänget? En grabb från Östervåla, alltså innan, jag vet, Håkan Södring kanske hör det, men honom jobbar jag med, men han kan ju tjabba och snacka, ja, och var lite vass, om man säger. Nej, så, men, till exempel
ja. Ja. Nej, men just att komma från en litet samhälle som Östervåla och sen komma till Storstockholm liksom, och hamna i den här gruppen liksom, i träning, det var tufft. Men samtidigt väldigt härdande också.
Du var inte beredd att ge upp, eller du kände du att det här finns en väg in, eller, ja. För det är tufft, som sagt, att ta sig in i den miljön.
Ja, visst är det. Jag kommer ihåg direkt när jag kom där första i samlingen, jag åkte ner till Kalmar på träningsläger. Och det är en ganska rolig grej, för då vet man, när man står och väntar på i kö så här, så har man ju en vana att hänga på sargen. Så jag stod, som man brukar göra, liksom, jag hängde så här på sargen i väntar på min tur i ledet. Då kände jag ett slag på vaden och vände mig om. Så Thomas Eriksson där säger att här hänger vi inte på sargen. Så efter det stod jag nästan i vakten halv meter ifrån sargen, bara livrädd att de skulle komma och slå mig på vaderna. Så, men just den här liksom disciplinen, hårdhet, som man ligger aldrig kvar. Får en smäll, tar det till båset. Ja, bra härdning helt enkelt de här första åren. Och spela med bra spelare. Lärde mig otroligt mycket.
Idag är det på samma sätt. Idag skulle någon kocka hem och rappa någon som hänger på sargen. Skärp det.
Där skulle man få något annat svar kanske. Nej, men jag tror där har det ändrat så mycket. Det har det gjort. På gott och ont faktiskt. Det är ändå viktigt. Jag såg ju upp till de här spelarna också. Så man har en jäkla respekt för dem. Men idag tror jag inte att det funkar på det viset. Det gör det inte. Utan det är väl lite mera på en annan nivå där tycker jag i år. Eller i år, men nu för tiden.
Det kan inte vara bra med fostra. Alltså när kulturbärarna som tar så här gör vi inte i Djurgårdens IF. Eller i Färjestad eller var nu är någonstans. Att,
Jo, jag tror att det kan vara så i vissa föreningar som är, ja, Djurgården har ändå vunnit x antal SM och det är inte förintet heller, utan det är just sådana här grejer också som gör att man fogar in sig i ledet och man blir en bra maskin, lagmaskin där.
Mm. Du, när du blev utlånad till Nacka här under din första säsong 89-90, hur kändes det då? Var det liksom, vad tufft eller...
Nej, det, på den tiden var ju Nacka ett farmalag till Djurgården, så vi kunde ju gå lite fram och tillbaka så där. Och jag kommer ihåg, jag var med och tränade med Djurgården på eftermiddagen, sen hoppade in i bilen, tog av mig skridskorna och lite axelskydd, sen körde man över till Nacka ishall och tränade med Nacka. Så jag tror jag spelade kan det vara en 10-15 matcher kanske med Nacka den säsongen också i division 1. Så just det, jag fick ju mycket dels träningstid och spela matcher också då. Så en bra övergång tycker jag från, som sagt, från division 2, att känna på lite division 1 innan jag, kommer inte ihåg när jag gjorde debut i Elitserien, jag tror det var november någon gång.
Kommer du inte ihåg Elitseriedebut?
Ja, jag kommer inte ihåg exakt när, jag tror jag har någon sån liten grej som det står om det är 11 eller 13 november, om det var mot Skellefteå eller Björklöven, det är jag inte säker.
Var det hemma eller borta?
Jag tror jag var hemma på Hovet. Du spelar med Kalle Lilja, tror jag. Någon sån här.
Ja, du ser, ja. Det kommer lite mer och mer. Ja.
Mm. För det kommer jag ihåg också en gammal massör i Djurgården, Åke Tionsu. Han sa ju det, jag tror, om det var Kalle Lilja spelade, men han sa det, säg åt Kalle nu att du vill ha pucken på bladet när han passar det. Sa han. Så jag skulle sätta press på han.
Ja. Vågar du säga det?
Nej. Jag tror inte.
Första SHL-målet, kommer du ihåg det?
Nej. Jag har ingen minne av.
Nej, för det kom säsongen 90-91 nämligen.
Mm.
Ja.
Nej, jag har ingen minne av faktiskt.
Nej.
Du, ändå har inte gjort så många mål, men jag kommer inte ihåg det.
Ja, du gjorde 4 den säsongen. Så då är det, ja, du, ja då. Ingvar Putte Karlsson och Lasse Falk. Det var det berömda Spillersboda 1-3-1. Epoken.
Ja.
Ja.
Vi var lite tråkiga för motståndarna, tror jag. Mm. Nej, men det var ju ett fantastiskt spelsätt egentligen, om man ser på att det ledde till 3 raka SM-guld där och en final efter det sen. Men återigen, många bra spelare som fogade sig samman och köpte det där fullt ut. Som sagt, vi lagade ner ganska lite energi på att vinna tillbaka puckar. Gjorde det trångt för motståndarna. Samtidigt hade vi lite kraft att när vi vann puck kunna liksom, attackera och skapa lägen framåt. Dels av systemet, men återigen mycket skickliga spelare också i systemet.
Var det kul att spela systemet?
Ja, jag tyckte det var roligt. Jag hade mera, jag var ju libero, den längst bak där som jag fick plocka upp mycket puckar efter sargerna och så här och sätta igång spelet framåt igen. Så, nej, för min del så tycker jag det var roligt. Sen är det kul att vinna. Vem vill inte det?
Ja. Men ni fick mycket kritik för att det var tråkigt och ja, många var ju naturligtvis frustrerade för ni var ju svåra att slå dessutom, så låg en hel del sånt i det, men tog ni åter av kritiken att ni var tråkiga?
Nej. Inte jag tror inte de andra gjorde det heller, utan vi visste att det här var vägvinnande och när man står där med bucklan så är det värt det. Kan man ta lite att de tycker att vi är tråkiga.
Men ni kom ut på utanför Stockholm så vi spuvade dem och visslade och grejade.
Ja, jag menar, Djurgården var ju inte så populära faktiskt. Vart den vi kom, dels på grund av att vi var bra. Men sen kanske, ja, vi gick ju inte fram och öppnade upp oss. Vi blottade så ingenting, utan vi gjorde det väldigt trångt och svårt för motståndarna.
Ja, ni var ju två raka SM-guld där.
Mm. I mitt första år då så, ja, det blev inte jättemånga matcher, men jag kom ändå med finalmatchen där också, satt på bänken då, tror jag. Så jag fick ju uppleva det på plats. Mitt andra år då var jag mer ordinarie hela säsongen. Och jag tror det var det slutspelet också, vi gick obesegrade genom hela.
Ja, säsongen 90 och 1991 vann jag alltså SM-guld. Och, men du hängde kvar i Djurgården. Det blev SM-silver året efter, va?
Ja, var det förlust mot Malmö där i just det. Femte avgörande match.
Med Timo Lahtinen och ja. Nej, men det var ju mot Malmö, ja.
Ja, men Malmö hade ju, ja, de hade ju många bra spelare. Absolut. Och de spelade ju också, som jag sa, äckligt disciplinerat.
Ja, med Timo, ja. Timo Lahtinen.
Ja. Ja. Och ja, bra Pekka i mål.
Just det.
Ja. Så nej, men de gjorde det bra där. De fick ju verkligen ihop gruppen också. De köpte in lite spelare här.
Ja, Örebro och Färjestad, ja. Brandskattades ganska. Det var liv i luckan, kan man väl säga, i svensk ishockey på den tiden. Percy Nilsson,
ja.
Starke mannen i MIF, köpte till sig det bästa han kunde få. Sen då 92 också, så draftas du i femte rundan som 99:e spelare totalt av San Jose Sharks. Vad var din upplevelse av det? Eller så kom du ihåg, oj, du draftade, vad du kände och hur du fick du reda på det?
Ja, jag tror hemma hos mina föräldrar då, det är i samband med midsommar det här, så jag hade väl fått någon indikation tidigare att ja, någon som ringde och frågade om jag var intresserad av att spela NHL eller någon gång, så här. Ja, absolut, så jag. Ja, men då fick jag ett samtal sen och från San Jose som sa att de hade draftat mig. Man visste ju inte så jättemycket egentligen. Sundin vet att jag hade gått som nummer ett 2 år tidigare, tror jag. För jag blev inte ens draftad mitt år, utan det här var ju 2 år efter. Så det första år de fick upp ögonen för mig lite grann.
Ja, och då hade du ändå vunnit 2 SM, skulle varit SM-final.
Ja, men lite det här, jag var ju aldrig med i någon junior-VM.
Nej.
Utan jag var ju med 70-erna då, 1 år äldre, men åkte bort som sista back, fick jag lämna. Och sen med 71-erna så kom jag inte med.
Varför inte då?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Men var det som var förbundskapten för juniorkorna då?
Ja, Fisken.
Var det Fisken? Var det Bengt Fisken Olsson?
Ja,
han var nog arg för att du inte gick till Leksand, förstår
ja, det
du?
Kanske var
kan, det. Kan det ligga någonting i det?
Kanske inte gillar Djurgårdare.
Ja, det kanske var.
Nej, vem vet. Nej, men ja. Samtidigt, det tog jag som en sporre liksom också, att nu ska jag visa dem att de gjorde fel. Så jag tror också det är bra att man får lite motgångar ibland, så att komma tillbaka, ta nya tag och visa dem.
Vissa har vi klarat, vissa klarar ju inte av det. Jag vet att inom vissa av våra stora sporter så finns det distrikt som vill ta bort de här elitpojklägren eller flicklägren, därför att det gallrar för tidigt och att folk kanske tappar lusten om de inte kommer med, de känner att de inte duger. Men i ditt fall var det ju tvärtom, men det tror jag att det kan vara så att många känner jaha, det var det.
Och så gör man annat. Så kan det absolut vara, men sen är det ju så att ska man upp på högsta nivå så måste man kunna ta lite sådana grejer också, annars har man inte det som krävs, tror jag, för att lyckas.
Så att det är inget att fästa för mycket uppmärksamhet vid, tycker du?
Nej, men som sagt, ska du upp på högsta nivå, där är det ganska tufft. Och där gäller det ändå att ha lite skinn på nätet, kunna lägga saker och ting åt sidan och kunna fokusera på det man ska göra. Så det tror jag också är en stor skillnad på vilka som eller för att lyckas fullt ut, måste ändå ha en bra skalle för att ta det dit.
Du är kvar i Djurgården ända fram till 1995. Du spelar VM då i Stockholm. När Finland vann med Kurre Lindström. Han blev guldkurre, första finska guldet med Knatte Fnatt och Chattekedjan.
Ja, tyvärr.
Berätta om din mästerskapsdebut.
Ja, från början var jag, ja, jag var inte med, jag var extra back, tror jag, från början där, och fick väl komma in och, tror jag, spela 3 eller 4 matcher i det VM:et och spelade då finalen där, och givetvis en häftig upplevelse, spela i Globen en VM-final mot Finland. Tyvärr då så var den där kedjan som satte stopp för festligheterna där. De gjorde det bra, Finland, och de hade ett bra lag, men lite surt att förlora en VM-final. Så där.
Du, kom du ihåg landslagsdebutet?
Kommer inte ihåg exakt var när jag gjorde min första landskamp. Var det var någonstans? Nej. Men till Kronor kommer jag inte ihåg det.
Vad cool. Om... jag hade ju definitivt kommit ihåg om jag hade gjort landslaget. Det har ju inte jag fått göra. Jag har journalistlandslaget, men det räknas inte.
Jo, men jag vet om det kan vara 94 kanske då. Ja. Om det var i Svestia kanske, eller om det var någon sån här LG Games. Ja. Eller det är inte 100. Ingen, nej. Nej, det där är inte så jätteviktigt.
Det är ju stort landslagsdebut.
Och fråga mamma, kanske hon har koll på det.
På den tiden, då var det ju ännu större. Alltså, då var det ju, då skrevs det ju en hel del om det var någon ny spelare in i landslaget. Inte som nu, är det ju, det är nästan nya trupper till varje landslagsturnering.
Nej, men jag tror det måste vara 94 där, tror jag. Som, för jag var med i det här LG Games också, tror jag fick bästa back där, om det var 94 eller 95.
Ja. Du ser, det kommer med det när vi bara pratar om det. I vilket fall som helst så bestämmer du dig för att åka över till NHL, till San Jose, säsongen 95-96. Hur var det?
Ja, det var ju också
jättelångt bort San Jose.
Väldigt annorlunda.
En kille från Östervåla ska läsa hela vägen till San Jose.
Till Kalifornien,
ja.
Ja. Det var häftigt, det var det. Men samtidigt, när jag spelade i Djurgården så var man väldigt bortskämd med att allt var liksom fixat och ordnat. Man fick hjälp med det mesta runt omkring så här. Och i början får man ju bo på hotell när man inte har, innan man vet om man tar en plats eller inte. Så var det i mitt fall, liksom, att vi hade träningsläger, bodde på hotell. Och tiden gick lite där och... Till sist fick man ett besked att du ska stanna här, du kan börja se om efter bostad.
Kände du att du skulle få stanna? Hade du den känslan eller var du osäker?
Nej, men jag kände nog ändå liksom att jag hade chans där och fick ändå spela mycket på försäsongen också. Kom in bra i det hela. Var ändå 25 år när jag stack över och var med om en hel del.
Vem hade ni som huvudkurs då?
Vi hade Kevin Konstantin.
Hur var han då?
Ja, nu var det så att jag hade bara han i 20 matcher. Ja. Sen fick han sparken.
Ja,
men han var ju ganska krävande. Och det var mycket teori, mycket video var det. Och det var inte jag van vid heller från Djurgården på den tiden. Vi visade inte så mycket video för spelarna. Så det var en stor omställning. Men framförallt det här sociala runt omkring. Att man var liksom, man fick ta reda på sig själv. Som tur var hade jag Uffe Dahlén där. Och han har ju ordning på allt. Så han var otroligt stöd att ha. Liksom han berättade, då ringer du dit, sen ringer du dit och fixar det där. Och, så det var jättehjälpfullt.
Var du där när ryssarna var där?
Larionov var där. Ja. Makarov var med på träningsläget, men fick inte plats.
Nej.
Det där var en ganska så stökig säsong för San Jose just mitt första år. I och med att träna fick sparken efter 20 matcher. Jag tror Larionov... man begärde nog, tror jag, en trade. Så han hamnade i Detroit där. Vi fick Ray Shepard istället, tror jag. Lika Sandis Osolins backen hade vi.
Gick han försvann till Colorado och blev mästare där.
Och vi fick Owen Nolan till San Jose.
Ja, men han gjorde ju snyggt mål i All-Star-matchen där 97.
Tre stycken.
Ja, men han pekade och satte den i krysset bakom målvakten.
Hasek.
Jajamensan, det var en sån här klassik. Det var ju...
Vet du vad det var någonstans då?
Ja, det var i San Jose. Jag var där med en gammal Djurgårdsback 97. Jag var där och kommenterade med en gammal Djurgårdsback som var lite före din tid, nämligen Mikael Telvén.
Ja, just det.
Född 61, du född 71. Ja. Det var, vi var faktiskt där då. Men då var All-Star-matcher, All-Star-matcher. Det var bra tryck där.
Ja.
I The Shark Tank.
NHL-debuten
måste vi ta upp. Vilka var det mot?
Ja, det har jag lite bättre koll på.
Ja, det är bra.
Ja, det var mot Chicago hemma.
Mot Blackhawks.
En vild match. Jag tror vi torskade med 7-6 eller 7-5. Men gjorde mål. Jajamän.
Och var det Belfort?
Jajamän.
Var det Belfort? Gjorde ditt första NHL-bobbed i Belfort?
Ed Belfort.
Har du pucken här någonstans?
Pucken har jag kvar.
Den finns var i Björklinge.
Jajamän.
Ja, bra. Ja, bra.
Det var, kan jag få se sen.
Du får ta en bild på pucken sen. Jag får berätta om tiden nu. Det rullar ju på. Det var ju San Jose, var vi inte topplag på den tiden.
Nej, mitt första år, jag tror vi vann 20 matcher på hela säsongen. Återigen Uffe Dahlén, han var ju riktigt läst där. Han sa så här, normalt sett är det inte så här dåligt, sa han. utan det är som mycket vinna lite mer och liksom, då är det mycket roligare också. Men för min del var det, jag fick ju se nya städer, allting var ju nytt.
Flyga runt.
Så, ja, men jag tyckte det var jättekul att liksom, komma till nya arenor och, och sådär, se nya städer. Så det för mig, och det gick ju ganska bra, jag gjorde ju ganska mycket poäng första året där också.
Ja, du gjorde 8 plus 31, du gör ju 39 poäng din rookiesäsong, det är ju jättebra.
Ja, det stämde. Jag fick spela mycket powerplay.
Vem spelar du med?
Den tiden att... Jag började faktiskt med Osolins, men sen blev han tradad. Sen kom jag inte... Det var lite olika. Jag hade nog var ganska mycket in och ut med spelare också den här säsongen.
Ja. Vem var det som tog jag för Kevin Konstantin?
Jim Wiley hette han. Han kom från farmalaget. Så han körde så här, interim coach resten av säsongen. Sen mitt andra år, då kom ju Al Sims in som ny coach, och då var det så att då har ju han tagit med sig någon back som skulle spela. Så då var inte jag med första 7-8 matcherna, tror jag. Då satt jag uppe där du brukar sitta.
Ja. Ja, just det här, 96-97, då står du, det är bara 69 matcher där. Ja. Du missade början.
Jag tror jag missade 5-6, att jag var petad helt enkelt. Och men sen fick jag chansen, och sen var jag den back som spelade mest av alla sen på slutet. Och det sa han faktiskt efter säsongen, att I'm sorry about the start, men jag hade min kille som jag trodde på.
Vem var det?
Greg Hargood hette han. Nej, så det var väl också, fick man liksom en knäpp på näsan. Hade gjort en bra första säsong, kommer tillbaka och så liksom är man utanför laget sådär. Så.
Ja, men hur kändes det då? Det var liksom...
Nej, men inte alls bra.
Nej.
Det hade ju inte alls räknat med liksom att man går från den som har producerat mest och sen är man utanför laget. Så det var en tuff period där i början. Men som sagt, fick chansen och gjorde det bra sen, tycker jag. Men sen tycker jag, efter de här två första åren, så kom jag Daryl Sutter in. Då blir det lite ordning och reda.
Ja. Hur berätta? Sattebröderna är ju berömda.
Ja. Nej, men då var det ordunga visor. Det var ganska tufft. På ett bra sätt många gånger också. För liksom man fick bita i. Liksom att man blev liksom förbannad på hand. Och då ville man visa det på isen också. Men samtidigt var jag inte speciellt bra på att ge beröm heller. Liksom under säsongen, utan det var mycket hack på spelare liksom, att you gotta work harder och gotta win more battles liksom, det där. Så nej, men jag tror ändå att han gillar mig som spelare, och jag ska säga det var tufft också många gånger när man fick läsa tidningen att man inte hade varit så bra, att man fick kanske inte den cred man kanske ville ha. Det fick man kanske efter den säsongen var slut, att vilken bra säsong du har gjort. Hade jag fått höra det kanske lite oftare under säsongen, kanske man var ännu bättre, vem vet. Men lite så här ibland när man åkte till träningen, man var lite orolig, vad kommer att hända idag.
Kunde han liksom, när han blev arg, vad hände?
Ja, men han kunde ju gå runt och döma ut spelare, gå runt till omklädningsrummet liksom och sådär.
Och tala om att det var odugliga.
Ja, odugliga. Ja. Liksom, och det är inte vattenvärd.
Hur var han som taktiker då? Hur var han så, när det gällde att lägga upp taktik och liknande?
Nej, inte, det tror jag inte var hans starkhet. Han är väl mer känd att ha lag som jobbar väldigt hårt. Och det gjorde vi också. Liksom. Det var mycket att forward som skulle bara åka rakt upp och rakt ner liksom, och work hard. Det var det egentligen. Till skillnad mot när jag sen kom till, om vi går händelserna i förväg lite grann, till Philadelphia och Hitchcock. Där var det lite mer strategi och hur vi ska göra och sådana saker. Lite olika typer av ledarskap och filosofier.
Om du jämför Sutter med Lasse Falk då?
Nej, som dag och natt. Nej, men Lasse Falk, han var ju tuff också och hård, men väldigt taktiskt skicklig. Det är som hur vi ska förflytta oss på isen för att göra det svårt för motståndarna. Så det var Lasse faktiskt vass.
Ja. Så att var mer kör.
Ja, men lite så. Ja. Lite mer att köra upp och ner.
Ja. Du, och vi är framme nu alltså vid... Nu spelade VM också 97.
Ja, det var en rolig VM-turnering tycker jag. Vi var väl inte någon medaljhopp egentligen, tror jag. inför turneringen. Men fick ihop det riktigt bra och gick till final. Vann final nummer ett. Förlora, det var ju bäst av tre 97 där. Så vi vann första finalmatchen mot Kanada, sen förlorade vi två raka. Just det, så. Sen har vunnit VM-final utan att vinna VM-guld.
Vunnit VM-guld, ja. Du har bara fått två silver.
Ja.
Ja.
Mm.
Året efteråt var det så vann Sverige med 1-0 sammanlagt. Det var ju Thornbergs mål där i första matchen 1-0, så det blev 0-0 i andra.
Ja, precis.
Det var ingen ordning för det. Inga mål. Sen går vi fram till 97-98. Du är naturligtvis kvar i San Jose. Men det är också OS. Och det är det första OS-et med NHL proffs. Det är Nagano.
Mm. Ja, häftigt. Åka till Japan.
Ja.
Mm. Men det man tänker på direkt, eller jag har varit med i två OS och det är ju sorti båda gångerna i kvartsfinal, givetvis jättesurt. Men så kan det ju gå liksom i sportens värld, framförallt när det kommer till en kvartsfinal i utslagsmatcher, att det är små marginaler. Det rör sig om. Nu torskar ju mot Finland 98 där med 2-1 tror jag det blev. Så givetvis jättesurt, men ändå... Ja, stolt att få representera Sverige i två olympiader så där.
Och lite häftigt, det var ju som sagt var nytt för NHL-spelarna var med.
Mm. Ja, det var det riktigt stort faktiskt. Det var det. Och det var ju lika där. Jag tror jag var med som, eller jag spelade inte de här första matcherna tror jag, sen kom man nog in och spela på slutet. Gjorde jag. Mm. Det var ju Kent Forsberg som var förbundskapten och Barry Smith var med som.
Just det. Assistent. Och det var ju då också den bilden tror jag vi många minns från det OS-et när det var Janne Bengtsson på Svenska Dagbladet som hade listat ut att Ulf Samuelsson hade dubbelt medborgarskap, både amerikanskt och svenskt, och han fick inte om ni stod hela, han var ledsen och
grät på presskonferensen
och ni stod bakom allihopa där.
Ja, stämmer.
Påverkade det er?
Inte om man ser till att vi förlorar matchen mot Finland, det tror jag inte att det är. Utan där och då är det alla som fokuserade på att spela. Men det är klart, en sån som Uffe, hans typ av spelstil och så bra som han var då. Det är klart att hade han varit med då hade jag större chans att vinna, givetvis. Det var lite surt.
Mm. Och han hade ju Stanley Kapp-ring och alltihop. Och,
ja, en riktig ledare också i gruppen.
Och det går vidare här i säsongen 98-99, då spelade du 74 matcher, men då gör du inget mål.
Nej.
Vad hände där då?
Ja, det var en sån säsong. Man sköt och sköt. Men det är ganska otroligt egentligen att man på så många matcher inte lyckas göra ett mål.
Hur länge, alltså, vad satt det kvar då fortfarande? Hur länge var han kvar?
Ja, han var kvar tills 02 då, va?
02?
Tills jag, ja precis.
Tills du blev tradad i Philadelphia.
Ja. Så jag hade ju han då i, vad blir det, 5,5 säsonger och så här. Hade jag han.
Ja.
Det är lång tid.
Ja, det är lång tid.
Ja.
Berätta, Shark Tank.
Ja, det första jag tänker på när man, det är att man åker ut genom hajgapet. Ja. Det är faktiskt häftigt. Det var alltid liksom mycket folk. Kommer ihåg i början, liksom, så fort vi gick till anfall så började de gapa och skrika i arenan. Så det är jäkla intresse alltså. Nu, även fast inte vi var så bra de där första åren, så var det mycket folk och de stötte oss hela tiden oavsett vad vi gjorde, så var de där och ställde upp för laget.
Hur var hockeykulturen? Jag menar, det, vi pratar Kalifornien, det är ju inte en, och ännu mindre då var det ju en hockeymarknad.
Ja. Nej, men det var utanför isen, så var det inte många som kände igen hockeyspelarna. Det var det inte faktiskt. Så lite tråkigt på det viset kan jag tycka. Men som sagt, det fick jag känna på sen när jag kom till Philadelphia. Liksom skillnaden på öst och väst och massmedialt intresse. Det var som dag och natt också. I San Jose då kanske vi hade en eller två skrivande reporter liksom, efter en träning och... Efter en match då kunde det vara en kamera nere i omklädningsrummet. Kom man till Philadelphia, men då var det 5, 7, 10 kameror liksom efter en träning. Så det var stor skillnad på liksom det här mediala runt omkring. Så ändå häftigt att kunna vara med på båda sidor liksom, och öst- och västkusten, och se skillnaden också i hur lagen reser och alla sådana saker.
Ja, berätta, hur upplevde du skillnaden då?
Ja, men i San Jose är ofta så våra lediga dagar, det var ju att men då skulle vi resa någonstans. Och långa resor oftast också. Till skillnad mot i Philadelphia, där är nästan alltid en dag helt lediga varje vecka. Och skulle vi åka till New Jersey, men då var det buss, och åkte vi in till New York, då tog vi tåget in, och likaså till Long Island. Skulle vi till Washington var det tåg. Sen var det korta flygningar också där, så det är en jättestor skillnad. Det var det.
San Jose fick din flyg upp till Edmonton. Och,
ja, men en kort som var närmaste bortamatch som LA. Ja, flygningen, då kunde vi inte landa heller i San Jose på vägen hem. De hade en curfew tyvärr vid 12. Så vi fick landa i Oakland, så vi fick bussa tillbaka till San Jose. Så man var inte hemma förrän 2:30 ändå på natten efter en sån resa. Så det tog hårt på kraften då att resa så pass mycket. Det gjorde det.
Gjorde 9 säsonger i
ja.
Jag funderar på hur många timmar jag suttit på flygplan nu, framförallt du som gjorde majoriteten av tiden i Western Conference.
Ja, nej, precis, det har jag inte tänkt på, men det var åtskilliga timmar. Mm. Det har det varit. Mm.
Vad tror du om San Jose? Håkan Södergren, din gamla lagkamrat, jag var där i, vad var det, 2016 var det, när de var i final mot Pittsburgh och förlorade 4-2. Mm.
Nej, men jag tror nog att de kommer att vara en av kandidaterna till att vinna år, om de får ihop det. Du kan ha spelat bra nu på slut här också. Lite i början där man hittar sina roller, just när Erik Karlsson kommer in också. Så de har ju väldigt bra offensiv.
Karlsson och Burns, ja. Är de backar eller?
Ja, en mellanting. Ja. Hybrider.
Som vad säger tränare Marcus?
Ja. Ja. Ja, men ska man säga, som det är klart att de har sina styrkor i offensiven, helt klart, och det där är de jätteskickliga. Mm. Nog om detta.
Jo, säsongen 02-03, efter 25 matcher så tradas du från San Jose Sharks till Philadelphia Flyers, berätta.
Ja, det kommer som en blixt från klar himmel faktiskt. Vi hade väl en dålig start på den säsongen av lite olika anledningar. Det var några spelare som inte hade skrivit, de väntade ut lite grann. Vi får en dålig start. Sen sparkade de ju Daryl Sutter där. Och in kommer Ron Wilson.
Just det. Mm. Han var också gapig, va?
Ja, nu blev det så att nu hade inte jag han. Nej, inte nej. Ens en nej. Match tror jag. Det var bara två träningar.
Ja.
Nej, men då säger ändå GM där att Dean Lombardi hade vi som GM, att han har gjort en förändring på tränarsidan och han tror på oss spelare. Så då tror man liksom att nu ska vi ut och köra med ny tränare här, och kommer ihåg att jag ligger och tar min afternoon nap innan match. Klockan tror jag är 2 på eftermiddagen. Då ringer mobiltelefonen. Jag tänkte, nej, jag svarar inte, jag ska vila nu. Sen ringer direkt, när den är avslutad så ringer det på hemtelefon också. Då börjar man fundera, det kanske är något viktigt. Så jag tar samtalet, och då är det ju Deans sekreterare som säger att Dean vill prata med mig. Och då säger han att han har tradat mig. Just där och då, så då blir man liksom bara helt tom. Liksom att, jaha,
ja, det var ju länge där då.
Ja. Ja, precis, vi har ju rotat oss liksom.
Ja, din son föddes ju där.
Mm. Också. 99, ja.
99, ja.
Nej, så det är klart att det var en jätteomställning. Och det tog inte hårt, ska jag säga, att det gjorde, men det visade mig att aha. Och innan man liksom fick reda på att vad jag skulle också, direkt bara, vad ska jag någonstans? Så då sa han, ja, Philadelphia.
Vad tänkte du?
Ja, men då tänkte jag ändå så här, men det är ändå ett bra lag. Ja. Men så tänker man lite grann, och kul att få se en annan del av USA med. Men sen jag avslutar det samtalet, och så ringer då Bobby Clark upp, och det är också en
det är en gammal legend. Riktigt stora, ja. Som...
Och efter jag pratar med han säger att han är jätte liksom glad och nöjd att han lyckas få mig då. Så då givetvis blir man liksom lite...
Vi såg traden ut, hjälp oss att minnas.
Ja, det var jag mot Dan McGillis. en back där, som bytte
lag. Han var inte lika bra som det.
Nej. Nej, men det som var kul var ju att höra att ja, de hade velat haft mig under några säsongers tid. Och jag blev också erbjuden direkt en kontraktsförlängning också. Så de ville ju verkligen ha mig. Och där kände jag mig verkligen välkommen också i Philadelphia. Och sen att få spela i ett lag som jag var inne på tidigare, som med lite mera fokus runt laget. Ändå en liten annan historia också än vad San Jose har. Som relativt ungt lag. Ja, kul att komma till.
Men rent praktiskt då, familj.
Ja, det var ju liksom, ja.
Du har ju inte tid att vara med och flytta. Du ska flyga och spela match på östkusten.
Ja, för mig gick det väl an, men det var värre för frun Eva. Och ja. Att ja, hon har ju också skapat nätverk runt mig med kompisar och sådär, va. Så att för henne bryta upp, det var ju väldigt tufft.
Ni visste ju om det någonstans, att det här kan ju ske. Ni såg ju lagkamrater flera gånger om året försvinna och ersättas av andra. Men när du själv hamnar i en trade, det är, kan jag tänka mig, lite chockande.
Ja, men visst är det så. Men sen just också att lämna någonting där man har trivts väldigt bra och starta någonting nytt i en ny stad. Så där. Men som sagt, allting går. Det är lite jobbigt i början bara, men sen så kommer man in i det här nya igen. Sen är det otrolig skillnad på klimat på i Kalifornien kontra
Finns inga hajar i Philadelphia.
Nej. Nej, men sen hade jag ändå två bra säsonger där, tycker jag ändå. Vi gick hyfsat långt i slutspelet också där, och gick till semifinal, conference final, mot Tampa i Torska i 7 matcher. Tyvärr så bröt jag fingret där i den serien.
Just det, 0-4 i Tampa. Sen blev mästare ju, de vann över Calgary 4-3 i finalen. Just det. Det var det med. Modin vann med.
Ja,
med
precis.
Men du, hur var det att komma till The City of Brotherly Love?
Nej, men som sagt, jag tycker den är häftig, då som går in första gången där, möter upp Bobby Clark. Och
Bobby Clark är för de yngre, det är en legendarisk hockeyspelare han var, och så var han ju coach, han var GM i Philadelphia, lite av Mr. Philadelphia, får vi säga, att han är.
Ja, sen liksom, när man har sett han länge tillbaka, tandlös, håret sticker ut lite grann, garden som spelare, kunde göra vad som
helst. Broad Street Bullies. Ja.
Nej, men sen... Jag tycker att Philadelphia hade liksom intressant lag också. När man kunde göra Jeremy Roenick, Keith Primo, det var liksom lite karaktärer, Amonte, Mark Recchi. Så vi hade ett bra lag.
Vad är det för målvakt?
Ja, Shekmanek var ju där.
Shekmanek, för det har ju varit en idag är det ett problem.
Han var ju lite upp och ner. Faktiskt kunde vara jättebra, kunde stänga en match, men sen kunde liksom gå in lite för enkla puckar också. Ja, mitt andra år, det var väl... Vad hade för målvakt där? Det var Sean Burke, tror jag, som stod då på slutet.
Ja. Men det har ju varit ända sedan Pelle Lindberg, känns det som, Philadelphia haft bekymmer på målvaktssidan.
Ska vi bara hitta någon riktig...
Ja, Ron Hextall var ju där ett tag också.
Nej, men just att det som var positivt var närmare hem då.
Ja, närmare Östervåla. Ja,
bara åka till New York-flygplatsen där, och det var inte alls långt därifrån. Så vi bodde i delstaten New Jersey, som de har träningsanläggningen där, och fick man ju åka in på matchdag, åka in till Philadelphia, och det tog en kvart 20 minuter så det var inte allt för långt heller att åka. Så det är bara positivt, som sagt, lite enklare resor också, lite mer tid hemma. Vi hittade ett hus som vi köpte där också rätt så tidigt och kom i ordning där bra. Sen stannade vi var ju kvar där även lockout-året.
Vi åkte aldrig hem och spelade.
Nej, kom hem lite senare då i slutet på februari, tror jag det var, 05. Så vi bestämde oss att flytta hem för gott.
Som det blev. Just det. Men du, Philadelphia och den speciella kultursområdet där. Alltså en Broad Street Bullies på 70-talet, och motståndarna var rädda för att spela mot Philadelphia, för de slogs med Bobby Clark. Det var, de hade ju, vi kan... nämna många som helst. Holmgren var med också, Paul Holmgren på den tiden. Och den där mentaliteten lever kvar. Än idag, berätta hur du upplevde den som spelare.
Det var ju en av få arenor som det var lite jobbigt att komma in i, kan jag tycka. Just med historiken där liksom, att ja, i Philadelphia liksom, you got the Philly flu. Ja, ja. Ja, men det var speciellt att åka in som motståndare faktiskt, att och veta just historiken liksom. Och sen även när vi mötte dem, det var en av de stora som Lindros och Leclerc och Renberg där också, var det
Legion of Doom, ja, domedagskedjan. Mm.
Det var ju stora tunga spelare. Och på den tiden också när man inte kunde, eller när det var, ja, det var mycket kamp helt enkelt. Så det är klart att man var lite spak kanske när man skulle in och möta Philadelphia. Så det var skönt att vara på andra sidan också.
Ja, hur var det att spela där? Kände du av att wow, vi är elaka Philadelphia Flyers som andra är redan för oss när de kommer hit till våran byggnad?
Ja, men lite grann så tror jag nog att det ja, levde kvar lite grann ändå, att ja, vissa som ändå var lite så här, ja, fundersamma hur Philadelphia skulle komma ut då, om det var så farligt. Ja. Men det var klart, det var så mycket snällare på den tiden. På den också. Ja.
Men redan idag, rätta mig fel, så på Jumbotronen visar de flesta andra lagen snygga mål och passningar. I Philadelphia så visar de slagsmål på Jumbotronen.
Mm, de tycker om det där.
De vill ha det. De vill ha sina slagsmål.
Ja, ja, men ja. När det var så pass mycket där på 70-talet. Ja. Det var det som på något sätt gjorde så att de vann Stanley Cup också där. Ja. Att de tog in de här lite galningarna och byggde det där ryktet omkring sig.
Mm. Så det lever kvar fortfarande än idag. Men
ja, jag tror det. Ja. Ja,
fast det är väl... De har väl ingen riktigt slagskämpe idag. Det är på väg bort allt, ja, det här, så sagt, det, men det finns ändå runt om hela, ja, Philadelphia Flyers. Så det går nog inte att tvätta bort. Det är liksom det styggaste.
Det är ändå lite bra tryck inne i arenan också. Faktiskt. De tycker om när det smäller. Det gör de. Och skriker de lite extra.
För det är en riktig idrottsstad också. Med blue color, men också idrottsstad, ja, i alla. Det är basket och det är fotboll och baseball och hockey. Det är stort, allt är stort där. Mm.
Det är kul som sagt att få att vara där och spela.
Vilka var det värsta lag ni mötte? Var det Rangers eller vilka gillar? Är det Pittsburgh?
Ja, Pittsburgh var det ganska, men jag tror att Rangers var också ganska
Rangers,
så.
Rangers,
ja. De brukar det hetta till lite.
Vilken är den häftigaste arenan du... Vilket tyckte du bäst om att spela i NHL? Du var ju runt där i nästan 10 år.
Ja, det värsta, eller kommer man börja med det värsta för det? Detroit var inget roligt att komma till.
You lose arena? Ja. Men det var så bra.
Ja, det var ju det. När vi spelade så, ja, vi kanske hade 10-12 skott på mål liksom, och var ständigt tillbaka pressade. Så det visste man innan man kom, nu blir det åka av. Lika Colorado, de vann 96 där. Det var ju väldigt svåra.
McNichols Sports Arena som blev Pepsi Center sen.
Men den gamla.
Jag kommer till att ställa en kappfinal där 96 mot Florida med Garpenlöv. Då satt vi på kortsidan högst upp. Det var väldigt märkligt. Jaha, men det var oigenständigt.
Ja, det var det verkligen.
På hög luft.
Och så höger, precis, så jobbet andas också. Ja. Mm. Och så ett bra lag hade de med.
Ja, verkligen. Jag är säker. Ja. Och ni släppte... Richie var väl också... Var han med i Olsa Lynch-traden? Mike Richie? Nej. Han var i San Jose ett tag och så gick han ut i Colorado. Vet du, långa som alltid tappar hjälmen.
Jajamän.
Spelade inte du med honom?
Jag spelade ihop med honom i flera år.
Ja, jag menar det. Så han gick till Colorado och var med och vann där. Så gick han tillbaka till San Jose sen. Var det inte så?
Jag tror han kanske skrev på som free agent eller någonstans.
Ja, just det.
Tror han gjorde.
Ja, just det. Ja.
Ja, men det är riktigt profil också.
Ja.
Nej, men det är häftigt att komma in till Madison Square Garden första gången. Bara Manhattan och var nästan bara gick det bara. Ja, det var stort faktiskt. Det var häftigt. Det är ändå en klassisk arena.
Men isen var inte bra, va?
Nej, isen dålig. Men lika Montreal, Forum där. Häftig arena. Nej, så det är klart, de här gamla var lite skärmiga också.
De original, Original Six, Toronto. Mm,
ja, det är också häftig. Maple Garden. Ja.
Mm. Fick spela i Maple, gamla.
Ja. Och då kommer jag ihåg när man satt nere på bänken. Då hade man ju som åskådare på sidan om. Så våran ägare, tror jag, kom en match. Då satt han längst nere vid glaset mellan båsen. Tror det var några rader. Så han satt där liksom muttra lite. Ja. Det var lite häftigt, de här gamla klassiska. Ja. Var de faktiskt.
Fick du uppleva i Chicago
den stadium? Det var första året United Center var...
Med orgen där.
Ja. Ja, men det missade jag, för det tror jag var året innan. Som...
Boston Garden missade du, eller? Så blev han tidig Garden innan. Mm. Ja.
Ja. Det är synd. Ja, ja. Det har berättats när de var i gamla Chicago Stadium där. Och om det var en trappa upp, tror jag, från omklädningsrummet upp, och man bara hörde att det bara dåna. Det var nog inte heller så roligt att komma in till.
Nej. Faktiskt. Ja, och du är kvar i Philadelphia till då säsongen 03-04. Sen blir det alltså en lockout i Nordamerika. Hela säsongen ställs in. Många NHL-spelare åker till Sverige och spelar. Vi pratade om det innan. Det var Gaborik, så det var Kära, och det var Sheldon Surrey, och det var, även hela gänget var ju här i stort sett. Men inte Marcus Ragnarsson.
Nej, jag kommer lite senare.
Jag kommer lite senare. Ja. Och sen kommer du och skriver på för Almtuna.
Mm.
Du går alltså från Philadelphia Flyers till Almtuna.
Det är det.
Vad hände?
Ja, vad hände? Nej, men det, i den vevan där när vi fick beskedet att det inte blev någon säsong, så tog vi beslut att flytta hem. Och eftersom jag bor i närheten av Uppsala, så och känner att jag ville spela, hade kontakt. Leffe Bork var ju tränare i Almtuna då. Och hade lite diskussioner där, och när jag väl kom hem så var det klart att jag skulle spela för Almtuna. Ja, resterande matcherna. Nu blev det bara en match. Det var ju den playoff där, tror jag, mot Bofors som vi spelade. Jag spelade en match och sen
gjorde
så
gjorde du mål i den matchen?
Ja, gjorde mål direkt.
Ja. Ja.
Sen blev jag sjuk. Jag fick en halsfluss efter det där, så var helt utslagen. Ja, så det blev en match den säsongen. Men sen, som sagt, efter det så skrev jag på för Almtuna året efter igen och blev kvar där i tre säsonger.
Hon blev kapten, ja precis, hon blev kapten där de två avslutande år. Men sen tröttnade du på Allsvenskan. Nu vill du till Djurgården igen.
Ja.
Alltså, 13 år senare, innan, har du gått 13 år sedan du var i Djurgården?
Mm.
Ja.
Nej, men just när jag flyttade hem, då kände jag att jag ville vara eller nära familjen och ändå spela hockey på hyfsad nivå.
Då hade ni köpt, då hade ni skaffat det här huset i...
Ja, det byggde vi då 02, så det fanns ju redan. Men just med Jakob skulle börja skolan, var det mycket därför vi flyttade hem också. Liksom, att han skulle få börja från början i en svensk skola. Nej, men sen... just det här att nära in till Uppsala, var ändå sugen att spela hockey ändå på hyfsad nivå. Djurgården var ju på mig där varje år, funderade om man inte ville skriva på för dem. Garpen var involverad där lite grann i Djurgården och ringde och tjatade på mig. Nej, men sen kände jag det som där mitt tredje år i Almtuna, att fan, det ska vara kul igen att uppe på högsta nivå i Sverige liksom, och tävla med jag kände att jag hade mera hockey i mig. Så blev det då att jag hamnade i Djurgården igen.
37 år?
Ja. Mm. Nej, men, jag hade suget. Det är viktigt att ha det.
Mm.
Nej, så den säsongen gick ju bra. Ja. Jag gjorde mycket poäng och fick spela mycket där i Djurgården. Det gick inte vi som lag riktigt bra, men... den säsongen, kände en jäkla glädje i att spela ishockey igen och sen att jag kunde bidra med saker.
Du har gjort 37 poäng för 49 matcher, 12 plus 25. Det sticker ut.
Mm. Ja, det var en rolig säsong.
Jag förstår det.
Fast sen säsongen efter var ännu roligare.
Ja, vi ska se, du där åker du in i landslaget igen här.
Ja, hamnar där helt också. Ja. Ja, jag tror jag var med någon sån här LG Games eller något sånt här, tror jag, som det var lite roligt.
Och sen 09-10, då tar du Djurgården hela vägen till SM-final. Då är du dessutom lagkapten.
Mm. Ja, det var också lite roligt att bli kapten för mästarna. Det var stort.
Men ni räckte inte riktigt mot HV71 i finalen.
Nej, det var ju väldigt tajt final där. Jag tror de matcher vi förlorade var på sadden. Så vid ordinarie tid så kunde de inte rå på oss. Men tyvärr så förlorade vi 4 förlängningar. Så, ja, men sagt, det var väldigt välspelade matcher där, tycker jag. Och mycket spänning i det också. Tyvärr så räckte vi, som sagt, inte hela vägen. Men... Så kan det vara.
Ja, det var en dramatisk, ja, dramatisk finalserie.
Och Stefan Lee var ju väldigt bra i HV-kassen där då.
Just det. Och sen så ja, säsongen 10-11 blir sedan din sista, för du åker på en axelskada.
Ja, jag fick ett problem säsongen innan egentligen, finalsäsongen där, att ja, det var några muskler som gick sönder i höger axel, och gjorde ett försök med rehab och olika skydd också att kunna spela en säsong till, men det funkar inte. Så det blev slutet där.
Hur smärtsamt var du ändå? Var du 38-39 år? När det tog, men ändå du, jag vet ju att det är, hockeyspelare vill ju själv bestämma när en idrottsman överhuvudtaget brukar säga att jag vill bestämma själv när det är slut, det är inte skador.
Nej, det är som du säger, att det är väl en sak om man liksom läser och känner att nu har jag gjort, nu är jag klar. Jag var ju inte klar, utan det var ju kroppen som sa ifrån då. Så det tog ett tag att komma över det. Att ja, man inte fick lägga av på sina villkor, utan att det var den här skadan som satte käppar i hjulet. Ja. Men som sagt, man tar sig igenom det också. Ja, och sen har jag var ju kvar inom ishockeyn där också, men det tog ändå nästan ett par år liksom innan man kunde släppa det där, att fan, lägga av på det sättet.
Ja, det är inte ens vad man har poppat. Hans försök där är kanske de mest berömda med foten.
Ja.
Vad är det som gör att man liksom vill så gärna bestämma själv?
Nej, men jag tror just den här lusten att man älskar det man gör. Jag tyckte liksom bara åka och träna var liksom jättekul. Vanliga övningar. Jättekul bara åka, passa, skjuta. Det är jätteskoj alltså. Och sen kamp, tävlingsmomentet också. Så det är liksom, känner man däremot att man liksom, nej, men orkar inte med det här. Det är ledsna. Liksom, när man känner att man brinner för det och så kan man inte fortsätta göra det på det sätt man vill, då är det ganska tufft. Det är det.
Hur mår kroppen idag? Alltså, du spelade till att vara 39 år på elitnivå.
Ja, det är väl det som man kan känna nu som är skönt, att det inte har några krämpor. Utan man vaknar upp på morgonen och så känner man sig, man hoppar upp i sängen och liksom inte ont någonstans just nu. Så det är jätteskönt. Så det är viktigt att man håller igång med lite träning, för jag tror det är bra för kroppen att mera på motionsnivå liksom att hålla på.
Jag läste alltså att du hade problem med hjärtat ett tag.
Då
fick jag någon ingrepp.
Jag åkte på sån här flimmer, hjärtflimmer, och det var lite obehagligt. Det började med att när jag var ute och sprang så kände jag att hjärtat rusade iväg. Det gick tillbaka ganska fort, men det blir ändå en oro när hjärtat så. Sen kom det också bara att jag låg i soffan och började känna liksom att det började skena iväg. Så det gjorde ett ingrepp här på Akademiska i Uppsala. De gick in och blåste upp ballong i lungvener och fyllde med något kyl så att de frös. Det blev som en R-ring runt lungvenerna som skulle hindra att det här händer igen. Och efter ingreppet har jag känt mig mycket bättre. Jag kan känna lite grann någon gång, men inte alls att det rusar iväg och slår hejdlöst, utan nu är det under kontroll.
Du har ingen pacemaker?
Nej.
För jag vet att du är en ivrig motionär. Du har kört cykelvasan. Och du har hotat med att köra Vasaloppet också med riktiga skidor.
Ja, det ska jag göra någon gång framöver.
Ska jag fylla 50 först eller innan?
Ja, fylla 50 först.
Din utmaning, va? Det är ingen innan 50. Nej.
Ja, men skidåkning tycker jag om. Det är roligt att åka längdskidor. Och som sagt, det är någonting man har vuxit upp med också. Titta på Vasaloppet på TV. Och bara när jag körde cykelvasan istället att gå i mål under den där skylten, det var häftigt. Det var en skön känsla. Men skidor tror jag är lite jobbigare än att cykla.
Ja, det tror jag också. Ska du åka när de andra åker eller ska du åka öppet spår? Eller?
Ja, helst ska man vilja åka när det riktiga går.
Ja, det är klart.
När man ändå håller på.
Ja. Du, vem är den bästa du har spelat med?
Svensk eller med
spelare? Whatever. Alltså, whatever. Du, vad du känner, det var vad Marcus Ragnarsson tycker. Det behöver inte vara
Ja, det är svårt alltså, men det kan de gånger man har spelat med Lidström ändå, så måste man säga att det är en fantastisk back.
Vilket sätt är det så enkelt att spela med honom?
Nej. Jo, men dels när han sätter ju mig i bra situationer också. Spelar jag aldrig fast någon, utan han är väldigt bra på att bedöma när gör han vad. Och han är en av dem som man kan lägga ut en pucken så här ut också. Just de här bedömningarna, att aldrig sätta någon i skiten så att säga, utan väldigt klok spelare. Och utan att vara så fysisk också, ändå ligga bra i försvaret. Så nej, det är häftigt. Mm.
Vem är den bästa du har spelat emot då?
Ja, rent generellt så hade jag lite lättare för lite större spelare, eftersom jag själv var ganska stor och klarade av det här fysiska spelet. Jag hade problem med typ Korea-cellerna när de spelade ihop i Anaheim.
Ja, och du fick ju möta dem ofta också.
Ja, ja. Då gick det undan alltså.
Uh-huh.
Vill man inte hamna i en foot race för då har man rökt. Nej, men just det, bara att som back ska jag kliva fram liksom och hålla pucken inne på anfallsblå. Det har man gått bort så många gånger. Uh-huh. Nej, men jag hinner ju före, så bara petar de pucken och så är de borta.
Vad är de värsta möten?
Ja, men jag tycker som duo så där liksom att möta. Mm. Sen givetvis Lemieux och Jäger, de spelar ihop också. Jäger är nog den skickligaste, jag säger, Lemieux tror jag är den skickligaste en mot en. Att kunna snurra upp en så. Där liksom vi har som en nål och bra räckvidd. Och... Men ska jag säga några, så jag hade svårast, det var nog mot Selene Karia där. Just snabb kvickheten. Där gick det undan.
Han är med Gretzky.
Ja, han har spelat med
honom. Det var man inte på sin glansdagar.
Men han var ändå i LA tror jag då.
Ja, var sen, han det? Ja, ja, det så pass. Ja. Ja, ja.
Och sen gick han ju till... St. Louis,
ja, St. Louis gick han sen till Rangers.
Ja, precis. Mm. Ja, så jag spelade emot han när han var fortfarande i LA där också.
Ja, då så.
Ja, och sen har jag sett på.
Gretzky eller Lemieux då? Vem var svårast? Eller vem upplevde du som svårast?
Jag, där tyckte jag att Lemieux var svårare. Ja. Faktiskt. Det tycker jag. Ja. Gretzky, han var ju kanske mer liksom den här passningsläggaren. Men ju som att möta en mot den. Att bli lurad, då var det svåra att bli lurad av Lemieux tycker jag.
Och Jäger, alltså jag tänkte ibland, han måste ha världens största hockeyrumpa.
Ja,
ja.
Det var inte kul att
få
ansikt. Nej, det var tufft.
Ja.
Mm.
Du, vilken är den bästa tränaren du har haft, eller den som har betytt mest för dig? Du kan nämna flera stycken.
Mm. Nej, men jag tror på varje nivå. Så när jag började Östervåra hade jag bra ungdomstränare, ledare där. Alf Liv, Bertil Bolin, Per Björkman. Som på något sätt gav man en bra grund. Och sen givetvis Lars-Fredrik Nyström i A-laget i Östervåra. Lärde mig mycket liksom av han. Och sen givetvis komma till Djurgården med Putte, Lasse Falk, Bostedt, Lillis Lund. Det teamet där formar ju också en bra. Så det är väl de kan jag tycka som gjorde så att man kom dit man kom. I olika etapper.
Du nämner inte Satter i sammanhanget här.
På något sätt var man ändå mer klar när man liksom var där. Så. Jag tror ändå att han hade haft en lite annan stil. Kunde
han
kanske haft
Hitchcock är ju, ja. Han är ju känd för att vara en hockeyfilosof.
Ja, det är han.
Ja.
Lite gnällig också.
Ja.
Nej, men ska jag nämna dem här, jag tycker att de där liksom har mer format mig när jag var 25 år liksom.
Ja. Mm. Hur var Kevin Hitchcock förresten? Jag kommer ihåg att han hade ju så enorma problem med vikten, men han gick ju ner lite sen. Ja. Det var ju, första svängen han var i Philadelphia, det var oroliga för honom.
Ta sig runt på isen också, han åkte mest och höll sig i sargen. Ja.
Men han var...
Men Hitchcock, han var ju ändå en jäkla bra taktiker tycker jag. Visade mycket video och liksom var väldigt noggrann så. Wayne Fleming var ju också där när jag var i Philadelphia.
Gamla Lexingen, ja.
Och så hade vi Craig Hartsburg där i teamet också. Nej, men just som jag sa tidigare, just det taktiska, det var ju Hitchcock väldigt bra. Det var.
Var ju defensiv, var han inte väldigt...
Var han inte
en nordamerikas svår på Lasse Falk?
Kanske var det. Jag gillar sånt.
Han var ju framgångsrik, han var ju ställd i kapp.
Nej, men på något sätt tror jag ändå liksom att återigen, när du inte har pucken, lägg ner så lite energi som möjligt för att vinna den, så att du har energi när du går till anfall. Ibland kan jag tycka att i dagens hockey man lägger och åker mycket skridskor, vinner man pucken så har man ingen kräm kvar i ben eller i tanken heller, va. Så ja, men det är väl smart det egentligen, kan jag tycka.
Och nu är du ju tränare själv och har varit då sedan 2011. Vem är den bästa du har tränat då?
Jag ska säga en som har kommit fram genom Almtuna här, så tycker jag Marcus Högström, som sen gick till Djurgården. Hade en bra resa där med Djurgården. Så han skrev kontrakt med Calgary, tror jag. Så han hade problem med ryggen, tror jag, år. Så. Ja, men väldigt skicklig spelare också. Så vad säger han?
Det blev 632 NHL-matcher, grundspelsmatcher. 2 SM-guld, 2 VM-silver, 2 OS-turneringar. World Cup var med också.
Mm.
Det har vi inte pratat om.
Nej. Jag missade det.
Ska vi göra det då?
Nej, men återigen, jag har liksom inte haft något flyt där heller, som man säger, som i OS och World Cup, utan jag har blivit sorti ganska tidigt, tyvärr. Även fast vi har haft bra lag så här, så har vi inte fått ihop det. Återigen, enstaka matcher, det gäller att ta lite extra flyt. Små marginaler.
Mm. Du, sen har du ju en, jag har ju barn också, en son. Jakob Ragnarsson, som är född i Kalifornien, det pratar vi om. 99, september 99, draftad av Rangers i tredje rundan. 70:e spelare totalt i draften 2018. Back också. Ja, är han pappa upp idag? Om du får säga själv.
Nej, det är han väl inte riktigt kanske. Han kanske åker lite bättre skridskor än vad jag gjorde, en lite bättre teknisk skolad så. Nej, men sen vissa likheter kanske man kan säga.
Ja.
Sen är det klart, han är bara 19 år också, så han är en bit på väg. Vi behöver jobba på lite saker för att liksom kunna ta steg för steg, bli bättre och bättre.
Han är i Almtuna nu.
Ja,
i
Almtuna.
Ja. Han förstår också, som är draftad för Detroit, det är riktig hockeysläkt, hörru.
Ja,
andra rundan.
Det har blivit det.
Ja. Ja. Eller hur? Pratar jag som Gustav Lindström.
Ja, precis, han är i Frölunda. Ja.
Ja.
Nej, men det är klart att det är roligt att det går bra för ens nära och kära. Så där, att, om man tänker tillbaka när de var små och de sprang runt i Sharks-tröjor eller Tre Kronor-tröjor, och så har de själva varit med och representerat Sverige också i juniorlandslag, och sen som Gustav spelar i Frölunda i SHL och skriver NHL-kontrakt, så det är klart att det är häftigt.
Vad ger du för råd? Alltså du har ju varit med och spelat väldigt många matcher på hög nivå. Lyssnar han på dig, eller tycker han du jobbar med mina petar? Naturligtvis respekt för det du har gjort, men tycker han att lägga av farsan, jag vill göra själv.
Ja, jag har ju inte varit så påstridig när han var ung liksom. Det har jag inte, utan hållit på med det han tycker är roligt. Och varit stötta han liksom, och lika med dottern också, att stöttning.
Har de på man idrott förresten?
Ja, det är fotboll och innebandy.
Fotboll och innebandy.
Nej, men så det viktiga, jag har sagt till dem att de ska tänka på AIK.
De tänker på AIK?
Vadå då? Nej, men aggressivitet, initiativ och kämpa. De tre. Så det brukar säga till dem. Tänk på AIK idag.
Tänk på AIK. Ja. Säger du så gammal djurgårdare.
Ja, precis. Det var
helt sikkert.
Nej, men jag tror liksom att man får inte, i alla fall min filosofi, att inte prata för mycket om sådana saker, utan jag tycker det är viktigt att man kämpar och man ger allt när man tränar och spelar. Sen givetvis måste det finnas glädje, och att det tycker jag är det viktiga.
Men det händer ju någonting med er som når den allra högsta nivån, när ni kommer in på isen eller när det är dags för match. Det tänds ju någonting som bara det bara slår in. Kan du beskriva det? Alltså för er som går.
Nej, jag vet inte, det är svårt. Det är lika nu också när man är med i omklädningen. Vad fan, ibland kan man känna att man vill kliva ut på isen. Men just den här någon typ av känsla man får, att fan, nu är det match, nu kopplar vi på. Nu går vi ut och tävlar, vinner dueller. Ja, jag kan inte ta på riktigt, men liksom den här känslan liksom kopplar på, ut och tävla. Det var en av det som drev en i många år, som gjorde att man tyckte det var kul också. Men vad är det som händer, det vet jag inte riktigt.
Det bara sker naturligt. Ja,
ja, ja. På något sätt så kommer det fram, hornen. Liksom att ut och Jag tror också, har man inte glädjen, då blir det väldigt svårt att kunna gå ut och hitta det här också.
Ja.
Så det gäller att ha glädje i det man gör. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fru?
Mm?
Eva? Ja,
mm.
Varit med alla år.
Ja, hon, jag tror vi träffades 94.
Ja, hon är från Storvreta. Ja. Innebandymetropolen Storvreta.
Precis.
Ja.
Mm. Ja, vi träffades där 94, sen följde hon med direkt. Vi bodde inte ihop någonting i Sverige när vi flyttade till USA. Så hon följde med direkt, gjorde hon.
Ja, hur har hon tyckt om att hänga med? Ja, du klarade det bra, det var bara på två ställen.
Mm. Ja. Nej, det är klart, i början var det lite jobbigt när man kommer till ett nytt land och man känner ingen och hittar någon sysselsättning. Eftersom vi inte får jobba och sådär. Så hon är en hästtjej från början, så hon träffar ju en inte äldre dam ska jag säga, men en kvinna som hade hästar och kom in den vägen. Så efter första halvåret så känner hon sig ganska varm.
Hade hon att göra.
Ja, precis. Ja. Och sen liksom lär man ju känna mera folk runt omkring i området också. Svenskar som bor där och man lär känna, hitta bekanta.
Var det mycket svenskar som bodde där runt?
Ja, ganska många. Precis, ja. Mycket datafolk, Ericsson och allt möjligt där.
Mm. Vad gör Eva idag då?
Eva idag är lite fotvård och massage och sådana saker.
I Björkling eller
i Uppsala?
In i Uppsala. Mm. In i Uppsala.
Ja.
Ja,
ja. Så hon har sitt eget där och pysslar med det.
Mm. Som tränare, alltså du har ju bara varit i Almtuna, det är dags att åka någon annanstans snart va?
Jag var där i, ja, vi är 8 säsonger, ja, tror jag.
Ja. Ja. Vad när du för drömmar som tränare?
Nej, men det är väl klart att man siktar på att komma högre upp också i ja, SHL eller något sånt där, att kunna träna på högre nivå. Ja, absolut. Men som sagt, det har ju varit bra för mig också att kunna bo kvar där jag bor, ja, kunna vara mycket med barna också hemma.
Ja, det är en social grej.
Ja, alltså absolut.
Du vet ju, alla tränare vet att de kommer få sparken.
Ja.
Förr eller senare.
Då åker man dit.
Så får du, ja, det var någon som sa, det kan ta 2 månader, det kan ta 2 år eller 22 år. Men förr eller senare så får alla tränare sparken.
Mm, ja, visst är det så.
Med något undantag så är Alex Ferguson.
Ja, men det är man införstådd med när man håller på med det här.
Och det innebär att du kan ju hamna i Umeå.
Mm.
Du kan ju hamna i Göteborg. Eller i...
Ja, sådana saker blir också lättare när barnen blir äldre. Man är inte så låst av barnen. För det tycker jag också var viktigt, att man kan spendera mycket tid med dem i den här tiden. Det har känts viktigt för mig. Ja. Och det har jag kunnat gjort också, så det är jag tacksam för.
Så, men nu börjar det öppna upp sig. Dottern går ska börja gymnasiet och sonen är ju till och med draftad för fasiken av Rangers.
Kanske försvinner snart.
Båda två.
Ja.
Men du, varför tror du att det är så... Varför tar du emot så med europeiska coacher i Nordamerika, tror du?
Ja, det, jag vet inte hur många det är som har varit, ett par stycken som har haft
det. Ett par stycken, Linka, det var några finländare och sådär som har varit där, men det är inte... Det är inte, så det här var ju, så var det ju i England också. Sen kom ju Arsene Wenger, och sen är det ju nästan varit, stort sett varenda en. Jag säger så därför att kanadensarna är ju gamla engelsmän, de har ju samma synsätt på saker och ting. Så när det väl blev en revolution, så blev det väldigt kraftigt. Kan du se att det kan bli en sådan i NHL också?
Ja, revolution tror jag är svårt att säga att det ska bli. Jag tror ändå, som sagt, kanadens, amerikanerna tror ändå gott om sig själva också, att de fixar det där på ett bra sätt. Ja. Men man vet ju aldrig, skulle det komma in någon som lyckas väldigt bra. Det är klart att då kanske andra också tänker, fan, vi satsar på en sån också. Så man vet aldrig hur det ser ut om 15-20 år. Ja, men kanske lite grann så.
Ja.
Sen vad man hittar på för idéer, det är svårt att säga.
Hur ser du på ishockeys utveckling? Det har ju hänt en del nu sen du spelade, du var inne på dig själv, det var mer fysiskt förut, det var mera fasthållningar och regeltolkningarna är ju helt annorlunda idag. På gott och ont kanske?
Ja, tittar man nu så det går ju väldigt fort där ute. Och jag är lite inne på det här också, just med tacklingen, att kunna skydda sig själv också. Det här som man införde, jag vet inte vad, men ska man säga någonting, när jag själv växte upp och man klev ut på isen, då visste man att nu kan jag bli påkörd här. Att man är en helt annan, vad säger jag, när man klev in på isen, upp med huvudet, det kan komma spelare och köra över det. Nu tror jag mycket mer fokuserar man, när de här spelarna var unga, de kunde åka runt hur som helst, de bara kollade på pucken, liksom bara köra, när man inte får tacklas. Så jag kan tycka ändå att när de är små, varför inte lära dem direkt när de börjar, att vetskapen att jag kan få en tackling här nu. Det tror jag många åker dit på nu, att de har någonstans har med sig här i ryggmärgen att jag kan åka runt lite här. Så sen klart, det går ju jättefort idag och det är klart att det händer olyckor, men jag tycker det är lite väl många just tacklingar upp mot huvudet hela tiden också.
Är det respektlöst? Eller är det, alltså, eller är de dåliga på att läsa spelet? Eller sämre?
Nej, men ibland kanske man har att tajma in en tackling på något sätt som kan träffa lite längre ner på kroppen, men man kanske lite sen in om man justerar för att liksom få träffa någon del av kroppen och så sticker upp en arm eller armbågen och sånt där. Svårt att ta på, tycker jag. Men jag tycker att det händer lite för mycket. Dels har väl ändå puckhållaren ett ansvar också att förvissa sig om när man går in i situationen att man kan bli tacklad, inte vända ryggen till. Och ibland också liksom att om man åkt gott i fällan, nej men, ta smällen, skydda det, ta smällen, skit i pucken. Och många är lite för naiva, tycker att man vänder om och man har pucken i besittning, man har inte riktigt koll på vad som kommer emot. Så det är svårt. Det är många olika grejer som leder fram till att vi får så många.
Men vad ska vi göra åt det? Regeländringar? Eller ska spelarna utbildas bättre? Vad var inne på?
Jag tror det är lite utbildning också liksom på det som man delar ut en tackling. För nu när de lär sig tacklas, då är de 11-12 år någonting sånt där.
Ja, det är ganska sent.
Ja, det är ganska sent, ja. Mm. Att lära sig ta en, lära sig sätta in en bra tackling. För en tackling ska ju vara någonting att man gör en fördel att kunna vinna en puck längre fram kanske. Så det kan jag tycka liksom, att i tidåldern då få lite mer kunskap om hur man använder kroppen på ett schysst och bra sätt. Sen kan jag tycka också liksom, kanske lite grann med att har man att kunna stänga vägar, om du äger isen framför, att kunna stänga lite vägar. Det får man kanske inte göra lika mycket som man fick göra förut heller. Så... Nej, men jag tycker det har hänt för mycket saker i svensk hockey just med disciplinärenden där. De har ju fullt upp dem.
Jaha, disciplinärenden, ja. Är det någon regler du skulle ändra i hockeyn om du fick chansen?
Ja, det är svårt att sitta här nu och jag har inte tänkt så mycket på det heller, om det är någon regel som skulle göra någon stor skillnad direkt så. Men jag tycker att det är mycket spel i ytterzonerna nu.
Tycker du att vi ska ha NHL-mått på våra rinkar? För det är mindre rink och det blir närmare till målet. Hur vi än pratar om så blir det närmare till målet. Men många som säger att vi ska ha våra skridskoåkning och våra det här. Men du som har erfarenhet från båda.
Jag personligen kan tycka att det är lite roligare att spela på liten rink. Man är lite mer involverad, lite tajtare. Så det tycker jag skulle kunna vara en del. För tittar man där blir ganska mycket mål i matchen också. Det är mycket målchanser som skapas. NHL-lagen på stora rinkar, det hamnar också ute i hörnen. Där ytan finns. Ja, visst. Är det så. Att kunna få lite mer rakare spel in mot kasse. Skapa lite mer målchanser.
Det är lite, på något sätt, min känsla att det blir mer taktiskt. Ju större rink det är, ju mer taktiskt blir det.
Ja, visst är det så. Och tittar man, jämför man hur hockeyn såg ut på 90-talet, liksom, då var det liksom lite mer det här styrspelet också. Man kunde hämta lite mer fart, komma i bågar och lösa, ja, såga sig igenom. Det tycker jag inte man ser lika mycket nu heller, utan det är mer lite rakt och chippa puckar och få ner dem i motståndarens hörn och börja jobba därifrån. Faktiskt. Ja, alltså lite mindre rinka kanske. Ingen dum med det.
Nej. I Finland får de ju välja.
Ja. Precis.
Annars då, har du någon devis du lever efter när du sparkar av det täcket på morgonen och säger nu ska Marcus Agnarsson upp och göra en kanondag? Är det någonting som du liksom ledord eller devis?
Nej, inte. Jag kanske kommer på mig själv ibland liksom att man har det ganska bra. Men man tar mycket för givet. Framförallt när man känner sig fräsch i kroppen. Då glömmer man ju bort hur det är att ha ont också.
Är det någonting som kom när du kände det här med hjärtat? Att du fick en annan tacksamhet när du vaknar och känner att allt är bra? Eller var det?
Ja, men det är klart att det blir en oro, framförallt när jag hade de där problemen. Och man kände när man ligger i sängen och sover att hjärtat liksom börjar skena iväg. Det är klart att det blir en oro. Så det är jag är väldigt nöjd över att just nu att jag mår bra där och inte har, utan jag sover ju väldigt bra om nätterna och lugnt och fint så där. Så det gäller ju att påminna sig själv egentligen, och där kanske man är lite dålig på att göra det, utan man tar mycket för givet liksom att ja, det är så här det ska kännas och, när man känner sig bra. Att, men det är svårt där också tycker jag. Att intala sig själv liksom, att vara nöjd med dagen, man vaknar upp och känner sig fräsch.
Kenny Jönsson träffade för ett par, tre år sedan. Han har ju en sjukdom. Han sa till mig, det sa han, ja du, sa han, när man är frisk då har man 1000 önskningar, när man är sjuk då har man en. Ja. Och det är först då kanske som vi vaknar till.
Så ja, det, men liksom, visst är det
lite
så.
Lite tacksamhet under tiden vi mår bra kanske inte. Ja. Det var
bra.
Klokt sagt av dig, Marcus.
Jag lyssnade på dig förut när du pratade med Lasse Falk där, min förr när vi var till Ryssland.
Ja.
Det var ändå lite roligt när var det träningsläger i, jag tog tid på träningsläger, jag skulle spela mot CSKA och det var något lag till tror jag. Och jag och Galea Motsas delar rum. Och vi försover oss en morgon, vaknar upp och man tittar på klockan, jag tror vi är 2 timmar sena. Ta taxi ut till träningsanläggningen. Kommer dit, då kommer laget av isen när de tränar redan. Så vi är ganska sena. Då hade vi Putte och Lasse Falk som de tränar. Så då när de andra sitter och tar av sig utrustningarna så säger Putte, så här tror jag att det var, eller Falken, att ja, Ragnarsson och Galea Motsas, ni som var sena, ni får springa tillbaka till hotellet. Så vi fick dressa om där till löparkläder och ge oss iväg. Och när vi springer ser vi att bussen kommer i bakom, så då springer vi ut i den här diplomatfilen mitt i vägen. Så när bussen åker, vi springer vidare och vinkar till bussen mitt i gatan alltså. Och det var ju ganska långt, det var en 12 kilometer och sådär. Ja visst, ser du.
Hittar ni vägen då eller?
Ja, jag hittade ju si och så och Galea Motsas, han sprang ifrån mig. Så jag kommer riktigt inte ihåg hur jag hittade tillbaka, men det gjorde jag. Jag bodde i något stort hotell där, så det var nej, men just det där, det kommer jag komma ihåg för alltid. Man försover sig först på liksom träningsläget med Djurgården där och tar taxi tillbaka och får springa hem sen. Mitt i gräddfilen.
Du har aldrig försovit igen eller?
Nej, där får man lära sig lite att håll tiden så. Ja. Klarar man sig bra. Ja, det var lite roligt faktiskt.
Marcus Agnarsson, tack så mycket.
Ja, tack så mycket.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren möter ett annat alternativ. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.